I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag har en apropå det, faktiskt ett rätt roligt exempel från Medborgarplatsen här. Det var två somrar sedan, tror jag, eller någonting. Så då var det en patrull som kontrollerade en som jag, om jag minns rätt, så var en mobiltelefontjuv motsvarande. Men han, ja, de höll på att kontrollera, och han slet sig loss eller och började springa. Och en av poliserna då i min grupp sprang efter liksom, men lite till åren kommen, precis som jag själv, och märkte att fan, jag började tappa liksom så här. Men då satt det ju en söderkis där på uteserveringen med sin bärs, och när den här kommer springande så räcker han runt ut ett ben från sin plats med ölen, så att den flyende fälls, rullar runt och polisen griper honom. Tyvärr så spillades ju den här mannens öl ut då han satt, men kollegan gick in då och köpte en ny öl åt honom som tack för att han hade hjälpt honom. Det tycker jag är lite...
Ja, det var alla för väl.
Ja, så att han gick in där i uniform, bara en till Falcon där, tack, och så fick han den som belöning då för sitt goda ingripande.
Hur var det här då?
Tjenare och välkomna till podden Hur var det här då? Avsnitt nummer 6 idag. Och den här veckan har ju Nadde varit ute och åkt skidor, som då, jag vet, är uppvuxen i Ulricehamn, fast aldrig åkt skidor när han var barn. Det där är ju lite spännande. Nej. Hur kommer det sig?
Nej, det var synd om mig när jag var barn. För jag hade inte råd att åka skidor. Två, jag hade inte förmåga att åka skidor. Så när jag blev vuxen så tänkte jag att det här ska mina barn få slippa. Så då tänkte vi, eller jag, att jag åkte upp själv först på skidsemester med några vänner där jag lärde mig åka skidor, för att sen ta med familjen upp. Och det känns faktiskt väldigt fint att få göra det. För att typ, ja, men man vill ju skydda dem från sina egna barndomstrauman på något sätt. Men samtidigt är det ju rätt fint att se hur snabbt de lär sig och hur enkelt det är. Till och med min fru har aldrig åkt skidor och också har lärt sig. Hon är inte dock lika rapp ner i backen som alla andra. Men det är fint att göra det med familjen.
Mm. Ser du det? Vad menar du då, att du är duktig på att åka skidor nu när det då, eller?
Absolut inte. Jag kommer aldrig bli duktig på att åka skidor. Men jag kan ta mig ner för i princip alla backar genom att ploga mig ner om det skulle krävas. Så att det går bra.
Finns det någon filmnader som vi kan lägga upp från när du åker skidor? Helst ramla.
Nej, det är lite... Nej, ja, det finns filmer från när jag åkte upp med grabbarna och lärde mig. Men nu är det jag som filmar alla andra. För vem fan ska filma mig liksom? Så tyvärr har jag ingen film från den här gången.
Men du, Nadde, en liten, lite mer allvarlig fråga. Så känns det som en liten klassresa, om du fattar vad jag menar lite grann?
Oh ja, det gör det verkligen. Det känns som ett enormt privilegium att kunna göra detta med sina barn. Så det, en klassresa, absolut. Att bara kunna ha råd att göra detta är ju ett stort privilegium. Och så det tycker jag, eller det är jag i alla fall väldigt medveten om när jag gör sådana saker som jag aldrig hade möjligheten till att göra som barn. Så jag tycker en medvetenhet kring det ger en lite ödmjuk. Det kan jag behöva.
Mm. Det där du var åkte skidor såg ganska gött ut, men Viktor, du var ju lite mer
Ja, du hade vet du världens bästa väder när du var uppe och åkte skidor nu eller?
Nej, jag har gjort en omvänd klassresa än Adde. Jag är ju uppväxt i en riktig skidstad i Falun där man åkt både utför och slättför och allt möjligt. Men nu åkte jag upp med mina barn till Bydalsfjällen och nu känner jag att jag har inte råd att åka längre. Det är för dyrt, hör jag på att säga. Allting kostar ju svinmycket där uppe. Och då åkte vi ändå till ett förhållandevis billigt ställe. Och det blåste hela veckan, rejält, så att man blev bra nedkyld. Men den minsta sjuåringen, de som brukar vara så gnälliga och pipiga, kallt, hon åkte konstant. Liksom från de öppna till liftarna stängde. Så jag var riktigt genomfryst varenda dag liksom. Och hon helt oberörd bara, kom ni pappa.
Hjälp. För visst är det så, Victor, släpper du henne fri? Eller släpper du henne själv i backarna? Hur funkar det där?
Jag bara, åk ner nu så ska pappa. Pappas fötter håller på att mosas här i pjäxan. Han måste vila och det klämmer och verkar överallt liksom, så att, och sen efter halva veckan, tack och lov, insåg hon att det var enklare att åka i ankarliften själv än att stå bredvid mig liksom, när jag står ihopböjd med, och med den här bygeln ner i knävecket och liksom bara liksom kvider av smärta liksom. Ja, det var hårt för min kropp den här veckan. Ja.
Men Adde, kör du sån här gummisnurra på dina barn eller?
Va? Nej, de åker ju bättre än vad jag gör. Ja, men det är ju mest det där att vet, grabben vill ju åka mycket och så vill han åka röda backar. Han vill åka sånt som jag inte riktigt behärskar. Så jag vågar inte riktigt släppa honom. För men det är stort, men även en bra näst där vi var ganska litet, så är det ändå, fan, man kan inte tappa bort ungar där. Så det här ramla halvvägs upp i backen, vad fan gör jag då? Liksom? Man vet ju inte hur det funkar och det ramlar ju rätt mycket folk till höger och vänster. Så att jag vågar inte riktigt, han får bara åka framför liksom, mig.
Ja, det var några gånger där i Bydalen när liksom det blåste liksom storm och snöade. Och så bara, då drog hon iväg där, bara fysch, in i liksom 2 meter, sen bara, va? Hallå? Syntes hon liksom inte i snön, och inget syntes. Så jag tänkte, nu åker hon bort sig eller jag liksom.
Ja, de bilderna du la ut, Victor, är helt underbara. Hon ser helt grym ut. Hon ser ut som hon tål vad som helst.
Ja, och så ser man mig bredvid liksom som... Ja, totalt liksom, vad ska man säga, fryskoma liksom.
Du är bara en tuff dalkar när du är på Södermalm och påstår att du är en tuff dalkar. Inte när du utsätts för något riktigt.
Nej, precis. Jag är bara massa snack om bricka som jag brukar säga.
Härligt, härligt. Men vi går vidare. Vi går till dagens lyssnafråga då från Johan. Jag har en fråga som kan störa mig på ett sätt, men jag kan ändå respektera den eftersom jag inte vet hur det ligger till. Jag måste veta, hur ska man vara i normalt beteende som polis? Nu snackar vi verbalt. Hur man pratar, måste det vara strikt, stelt och tråkigt? Jag får en känsla av att när man träffar poliser att det är lite stelt och ett leende kommer inte gratis så att säga. Jag snackar nu typ fortkörning. Kan man inte göra den situationen lite mer avslappnad, eller måste den vara så hård, kall och stel? Eller ska det vara så? Vad säger polisens egna policy om detta? Jag vet inte själv vad jag tycker, men vad fan, lite skön i en pissig situation som typ fortkörning hade väl inte skadat, eller?
Ja, vi hade på polisskolan, kommer ihåg att vi pratade lite grann, berörde det ämnet i alla fall. Och då var det någon lärare som, han sa det rätt bra, jag kan nog inte säga lika bra, men han sa liksom att är du tuff och mörk röst och pratar strikt så här i vardagen, så var det också när du jobbar. Och är du lite mjuk och lite pratar på ett annat sätt och är lite snäll och inlyssnande mer, var det också. Jag försöker inte vara någon annan person än vad du är, utan var den du är. Och jag tycker det är en ganska bra grej att förhålla sig till. Och sen har vi ju de reglerna vi har att förhålla oss till. Det är ju polisförordning att man ska, då ska man liksom, man ska ju inge förtroende och hela de bitarna. Det finns ju ändå liksom inskrivet. Och det tycker jag är viktigt också vid bemötandet, att man kan inte börja med att vara skämtsam och oseriös för en person som träffar kanske polisen för första gången, utan då får man ju känna in lite grann och vara korrekt till en början, så kan man slappna av efterhand, tycker jag.
Nej, jag håller inte heller med det.
Jag håller inte riktigt med, utan man man ska ju såklart agera korrekt i sitt uppträdande. Så, men sen man kan nog, ja, jo, man kan inleda med att vara lite skämtsam. Jag vet en just på trafik i Dalarna, en kollega som, ja, då kom de och gled lite för, han, det var vid rött, och de liksom, han kom lite för fort, så han liksom duttade ju in i bilen framför, han inte riktigt stanna. Och då gick han ur, och så gick han fram till föraren och sa, men vad gör du? Du kan ju inte backa in i en polisbil. Så skämtsamt liksom. Och det avväpnade den situationen ganska bra. Så att man kan bjuda på så här. Och, men jag brukar själv tycka att liksom den, vad ska man säga, situation och det bemötandet jag snabbt snappar upp från personen jag talar med, det blir då, det speglar hur jag kommer vara mot den personen, så kan vi säga.
Ja. Det är lite risky att köra så som den kollegan skämtar där lite, för det kan ju vara någon som är, blir helt förskräckt och helt liksom livrädd liksom. Så att därför menar jag att man börjar innan man skämtar iväg eller försöker slappna av situationen lite grann, så att man börjar seriöst, så att de förstår att det är en polis och att det är något riktigt, och sen så får man liksom börja slappna av efterhand. Så tycker jag ofta det funkar vid trafikgrejer, det är ofta lite stift i början och de är lite sura, kanske försöker förneka, och sen till slut så kan man ändå skaka hand och bli ganska god stämning efter en stund där. Men det beror ju på situationen som allt annat, så det är ju sådana här tråkiga svaret att det beror på.
Och det här, du är ju inte likadan idag som du var när du började, antar jag. Utan du kan ju känna av situationer på ett helt annat sätt idag. Och hur man än vrider och vänder på det i jobbet blir ju inte roligare än vad man gör det. Och går du alltid in med en tjänstemin och det här stela, men det blir ju inte så jävla skoj för någon av er. Och i de allra flesta fallen, du kan ju alltid med glimten i ögat dra iväg någon kommentar och sådär. Ja, sen så får man ju självklart, är det en jätteallvarlig situation, då ska man inte dra fram ett skämt eller ett smile det första man gör. Men de allra flesta situationer som vi ändå ingriper i, så kan man ju ändå ha lite humor. Det är ju liksom inga konstigheter.
Men just bemötande är ju en intressant sak om man bortser från trafiken och allmänt. Hur vi bemöter folk, både brottsoffer och förövare och allt möjligt. Och det tycker... Jag tycker det Martin sa är väldigt bra. Det var en kollega som sa till mig, en äldre kollega, när jag började, att försöka inte vara någon annan för alla andra upptagna, utan det var ett sätt att försöka få en att vara en själv. En klok grej, och jag som är ganska otypisk i mitt polissätt, har ju alltid varit lite mer avslappnad i förhållande till liksom uniform och allt möjligt sånt där som man har hanterat. Men jag var med om en grej ganska tidigt i min poliskarriär. Där vi har en kollega i Borås som har en förmåga att så fort det blir lite obekvämt eller jobbigt så ler hen. Och det betyder att i trafiken så hade vi någon så här, vi hade en trafikkontroll och
så
en
lite
person
läskigt, eller?
Ja, men nej, men han, det blir liksom han, det ja, lite läskigt kanske, men framförallt är det väldigt opassande. Han ler i liksom i situationer där han inte ska le. Och då stoppade vi en bil en gång som fastnade i en trafikkontroll. Där satt ett par föräldrar, tre barn, en gammal skruttig bil. Pappan var den enda som hade körkort. Han pendlade jättelångt. Han var tvungen att ha körkortet för att kunna sköta sitt jobb. Men det kortet blev han av med, för att han körde strax över 50 på en 30-sträcka. Och den kollegan, det var han som drog det kortet. Och det gjorde han med ett smile. Och det blev så otroligt fel. För det gjorde han inte för att han tyckte det var roligt, utan han log ju för att det är en jättejobbig situation. Men det blev så otroligt fel för hela den situationen. Så det blev en grej vi fick ta upp så här, i krishantering efteråt. För bland annat jag tyckte att man mådde dåligt efter den situationen. Så det, ibland så har man ju också vissa mänskliga tics för sig som man inte kan riktigt dra för.
Jag har ett exempel på hur man inte ska göra. Vi hade lite riktad laserkontroll i ett utsatt område där vi fokuserade på ett nätverk där, ett kriminellt nätverk, att vi ville försöka få bukt på deras beteende i trafiken. Så att vi hade lite dolt, så stod de och körde laser, och så kom en av de här bilarna som vi visste tillhörde nätverket, och poliserna var svinnöjda att gött, har vi en mätning på när han kör över 30 km för fort så att vi kan ta körkortet. Men så hann ingen polisbil ut och stoppa honom, så att det skete där, man blev lite frustrerade. Så dagen efter gjorde man ett försök igen, och då kom samma bil igen. Och man fick återigen en mätning på över 30 km i timmen, så man visste att körkortet skulle dras in. Och en polisbil han stoppa bilen. Och då kom den här polisen som var mest frustrerad från dagen innan, sprang fram till förarplatsen och så öppnade dörren och så utbrast: "Ha! Nu fick vi dig!" Det var inget, det blev inte bra. Det blev dålig stämning.
Så det är sant att polisen trakasserar folk?
Ja, om man, vissa förtjänar mer att bli trakasserade än andra.
Nu säger jag inte så att fallet var så just i det här fallet, men det finns ju få gånger som är så jävla pinsamt när man känner att kollegan går in lite för verbalt hårt, där man känner så här, men fan, tagga ner, det här är liksom ingenting att gå upp i varv på. Och så står man själv där och bara, nej, det här är inte gött. Alltså, fan, lugna dig lite. Det behöver inte liksom vara fel, men det kanske inte alltid är helt korrekt. Och de är rätt osköna, de situationerna. Vad känner ni?
Jo, det är en grej som jag tycker man borde ha en kultur i arbetslaget, att om det uppstår en sån sits, att man faktiskt har så pass högt i tak att man kan ta det, kanske inte just i stunden men sen efteråt i radiobilen, att man kan reflektera kring varandras beteende. För ibland, alla vi har ju säkert gjort samma fel själva liksom. Och det är ibland rätt bra att få det liksom öga mot öga på ett konstruktivt sätt. Det tror jag inte säkert många är känsliga för, bara man lägger fram det på rätt sätt.
Ja, men det håller jag med om. De flesta kan ta det om man tar det sen på ett schysst sätt och vid rätt tillfälle. Men just där och då så är det som att, nej fan, kom igen nu. Du måste läsa av den här situationen lite bättre. Sen så, det är ju inte alltid man själv har gjort så jätteklockrena ingripanden. Och då är det rätt gött att höra det efteråt. Men det är inte alltid man är speciellt mottaglig som där och då. Utan får man det bara på ett schysst sätt så är det inga konstigheter.
Det är en ganska klassisk situation att två poliser kanske har haft, det har varit lite hett och man har kanske ropat på radion till och med att man behöver någon stöttning, och sen så har man lyckats verbalt lugna ner situationen så man har ganska bra stämning och väntar den här personen till, och att man har ett hyfsat bemötande. Sen så kommer in en patrull sent i situationen och blir helt fel liksom, inte har fattat att situationen har ändrats och jagar upp allting igen där, så att man får fortsätta med den verbala judon en stund till.
Är det vanligt, Martin?
Ja, men ja, det skulle jag säga. Ändå, det är svårt, för man vet ju inte. Det går ganska snabbt. Och det är bara som en sån sak som när larmen går ut så beskriver de ju det som den som ringer in upplever. Det är ju inte alltid, eller det är ganska sällan som det är egentligen exakt som situationen kanske är. Särskilt när man väl kommer fram, att vi kommer fram en 10 minuter sent. Och redan där så finns det ju en risk att vi går in med lite fel ingångsvärden och kanske trissar upp situationen lite grann. Och sen kanske vi tar en liten stund att vi lyckas lugna ner det, och då kommer en annan patrull som man kanske inte har hunnit få den nya lägesbilden, eller som vi brukar kalla vindruterapport, när man kommer fram, att man liksom ger den första rapporten vad man ser framför sig, och så kan råka jaga upp en situation igen, eller jaga upp ett som exempel ett kriminellt nätverk som kanske man har lugnat ner situationen, så kan det dra igång lite igen där. Så att det är alltid med kommunikation, är ju alltid spännande. Och så.
Men får jag bara fråga dig, om det är så att det är hyfsat vanligt, varför är det något man jobbar med då för att få väck det, om man säger, kan man göra någonting åt det för att få det bättre, om fattar du vad jag menar?
Ja, absolut. Men det är precis som vi var inne på innan här, att man pratar ju arbetslagen. Vi har ju som början på varje arbetspass ett startsamtal där vi pratar hur vi liksom mår för dagen, hur vi ser uppdraget, och sen så avslutar vi arbetspasset med och att alla får gå igenom hur man upplevt arbetspasset och vilka händelser man var med om för att fånga upp sådana här saker. Då är det också tillfälle till att prata om vad som inte blev rätt och så. Skapar ett bra klimat och man lyckas jobba ihop en ganska lång tid, så hinner man ju som forma varandra till att det blir bra. Men sen om man jobbar vi som vi gör i Göteborg, när vi har mängder med patruller från olika lokalprisområden som inte riktigt känner varandra och inte alltid jobbar ihop, då kan ju sådana situationer uppstå. Och även oavsett, det är ju mänskliga faktorn, att det går inte att få bort allting sånt. Och när jag säger att det händer ju, men det är ju inte så att det händer hela tiden. Utan nej, ofta så agerar man ju väldigt professionellt och bra såklart, men det händer ju ändå regelbundet ändå, får man säga.
Men polismyndigheten har ju, det är därför upplever jag, de har för att råda bot på det här så har man ju mycket mer börjat att liksom prata om att man ska ha en rättvis lägesbild och att den ska liksom, att alla ska ha samma lägesbild, just det, så att det ska bli att någon tycker bara kaos, medan andra liksom bara nej det är lugnt liksom. Så mm. det är både inom kommenderingar och större, men även i det vardagliga arbetet.
Absolut,
och det har ju kommit mycket med SPT-konceptet, är min gissning, att man börjar prata om samma lägesbild. Det finns, jag vet när de utbildar nya poliser i SPT, då de har någon bild när tagen från en demonstration där det är fyra poliser på rad, två stycken står med hjälm på och skriker liksom så här aggressivt, och de andra två står liksom med båtmössorna på och ler och ser lite uttråkade ut, och de står precis framför samma personer, och det illustrerar lite så här att man, polisen uppfattas en situation väldigt olika beroende på hur länge man har jobbat och så vidare, och erfarenhet och allt där.
Ja, okej. Men vad är SPT, heter det så?
Ja, särskilt polistaktik heter det, och det är det här som används vid fotbollsmatcher, demonstrationer och allt möjligt, EU-möte till Kiruna och såna här saker. Så att det är en särskild taktik ifall det blir, som liksom riktar sig när det är folksamlingar, ska man säga, och vare sig det är allmänna sammankomster då, eller idrottsevenemang främst. Yes. Martin är fena på det konceptet.
Jag tror vi kommer beröra det längre fram där. Det finns ju mängder med händelser att ta upp kring det, och det är ju, Göteborgskravallen är ju det sprunget ur den taktiken man tog fram, att man behövde ett annat ett arbetssätt och metod som var bättre och mer både skydda personalen och som var bättre på att hantera konflikter och konflikter reducera i de här händelserna. Så att, men det kan vi nog prata mer om.
Yes, i samband med fotbollsupptakten kanske.
Exakt. Det har hänt lite på 22 år här nu, så det ska bli spännande att lyssna på vad ni har att säga om det. Men Johan, kan vi ta en kortfattad sammanfattning till Johans fråga?
Ja, det finns inget som säger att man inte kan vara lite glad och trevlig, och att man måste vara stiff och lite så här stel. Så att, det är, personligheter får man ha även som polis. Men det ska vara, det finns vissa gränser såklart, att det ändå sker med, det ska inge förtroende, det är viktigt att myndighetsutövning vi håller på med.
Och de situationerna som åtminstone jag får mest cred av, ja, men det är när jag är mig själv och inte är det här fyrkantiga myndighetsutövandet, utan kanske går lite vid sidan av vad de kanske hade förväntat sig vid ett ingripande eller ett möte med oss. Och det handlar såklart om att läsa av situationerna och också vilken grad av allvarlighet, alltså vilken grad av allvarlighet är det vi är på. Är det något grovt brott, ja, men då drar inte ens jag ett skämt. Men är man på en helt avslappnad situation, ja, men då kan man ju dra ut gränserna lite. Och det brukar till 99% uppskattas, och allt som oftast så förenas man i ett gött garv och sen så går man vidare, vad det nu än kan vara.
Jag tyckte det var roligt. Jag behöver få in skämt här att du är ju, när du är där själv så är du ju fyrkantig.
Ja, när får vi se någonting annat? Vi är dina vänner. Liksom, för att,
ja. Liksom, när ska du vara där själv då?
Ja, men jag kan ju vara lite strukturerad. Det är ju en sak, men jag kan ju ändå vara en lite god gubbe. Liksom.
Ja, när får vi se honom?
Ja.
Skönt att se va, när jag är mig själv.
Avslappnat.
Slappna av, sa jag.
Ja. Ja, Johan, det var en kort sammanfattning du fick där i alla fall.
Det är bra på sådana.
Det var en bra fråga.
Ja, mycket bra, mycket bra. Vi ska gå vidare här lite grann.
Och skicka gärna in lite frågor till oss på hur var det här då? @gmail.com. Precis så som det låter. Hur var det här då? @gmail.com. Enklast är att söka in på via våran Instagram. Där skriver man bara hur var det här då? Och sen har ni en knapp där man kan skicka e-mail. Så kommer man direkt till rätt adress. Så skicka gärna in lite frågor till oss. Som ni märker så får vi in lite grann att prata om, och ganska utförligt med lite anekdoter. Så det kan vara kul.
Mycket bra. Och det finns inga dumma frågor, eller hur?
Nej, vi har ju dig som programledare.
Tyst nu. Men nu går vi programledaren vidare här nu då.
Men Micke, jag måste bara säga en sak här. Inga dumma frågor. Det var en klasskompis till mig, som när vi då pluggade upp i Umeå, som sa så här: Det är så jävla gött med dig, Peppe. Ja, vad är det nu då? Ja, men det är så skönt för man får sanningar och de här... du ställer alltid de här frågorna som fyllon, småbarn och Peppe. Det är de som ställer de här frågorna som ingen annan kan med. Och den tycker jag är rätt skön. Det är liksom lite jag.
Ja, så fortsätter på Twitter det bråkar med Karin Boye.
Ställer de där dumma frågorna ingen kunde med och alla bara säger efteråt fan vad gött han ställde den, för det är, ja, det är ju många som undrar men man, att man inte kan med. De har jag ställt alla de frågorna.
Känner ni att Peppe gick utanför sin fyrkantighet nu lite grann?
Ja, verkligen. Ja,
känner ni nu?
Ja,
absolut. Tror du inte?
Ja.
han gick förbi manus.
Det är möjligt.
Det hände ju en grej förra veckan, ett tragiskt knivdåd i Norrköping mot en kollega till er. Vi hade en otroligt tragisk knivskärning här i Göteborg mot en 10-åring. Efter det så har det kommit upp lite tal om ni ska få bära tjänstevapen på ledig tid. Har ni några reflektioner om detta?
Det tycker jag inte alls om. Om det bedöms att en kollega är utsatt för allvarligt hot och så vidare av något slag i jobbet, då kan han få beväpnad. Men att vi generellt ska ha det, så är jag emot det.
Och jag är på Viktors linje. Jag tillhörde en grupp som tidigare jobbade med underrättelseverksamhet tidigare, och då var det i vissa fall i vissa regioner så fick man.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På grund av hotbild eller den problematik man hade i området eller avståndet till jobbet kunna ha ett vapen hemma. Och det var en diskussion som vi pratade om, för att just på den verksamheten så skulle man inte liksom jättemycket vara på polishus, och man skulle tvätta av ganska mycket av sin polisiära liksom connection för att kunna verka fritt. Och då var det ganska många kollegor som vittnade om att det kändes inte riktigt så bra som man trodde att det skulle vara att ha ett vapen hemma hela tiden. Och inte minst kanske gå med det liksom på ledig tid, som de kanske ibland gjorde eftersom vi hade förtroendearbetstid på den tiden. Så jag håller med Viktor, jag tycker inte alls, i vissa fall när det kan behövas och man har en hotbild, ja, men inte generellt.
Martin, vad står du i den frågan? Är du också emot, eller?
Ja, absolut. Jag är starkt emot det, att man ska ha vapen hemma. Jag ser inte anledningen till det. Jag ser bara risker och problem med det. Och krångel, jag har inte velat ta det hemma heller. Och sen hade man kanske fått välja möjligtvis då, men nej, jag ser faktiskt inget behov av det.
Nu måste du vara för, Peppe, annars blir det tråkigt.
Ja, men jag önskar ju faktiskt att jag hade kunnat vara för, men jag är... Jag är emot. Mm. Och det handlar helt, för mig handlar det om den här, ja, men någonstans så det blir en psykisk press skulle jag säga, eller en psykisk anspänning att gå runt med vapen på ledig tid och hela tiden tänka på det. Och sen så ser jag ett steg längre. Vi ser redan idag kollegor som förlägger tjänstevapen på offentliga toaletter eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen så ser jag också en farhåga att fler kollegor på ledig tid skulle kanske eventuellt bli överfallna. Jag vet inte om det kanske är en jättefarhåga, men som inte alls skulle slå in. Men det, ja, nej, jag ser ingen anledning till det. Det är ytterst få kollegor som jag vet om eller som jag har hört som känner att de inte har kunnat ingripa för att de har varit i situationer där de har behövt sitt tjänstevapen. Jag kan inte komma på någon så här på rak arm Det är klart att det skulle underlätta vid vissa gånger, men jag har aldrig hört någon som, ja, hade jag haft ett tjänstevapen här, då hade jag verkligen kunnat göra på ett annorlunda sätt. Det är, nej, inte att det krävs att man faktiskt skulle behöva använda sig av det, mer än då som ja, för att få ett övertag, om man säger, men inte som vid en pågående knivskär eller liknande, man hade verkat med vapnet.
Det är inte otänkbart att folk börjar använda vapnet då i situationer som de kanske inte skulle gjort. De blir stressade, trängda och så vidare. Och då hemfaller de mot sin egen träning och rycker vapenträning och drar fram vapnet.
Jag tror också att det blir farligt. Om det syftet skulle vara att öka säkerheten för poliser, så finns det ju så mycket annat som vi måste göra först. Och det är ju att skydda att våra identiteter inte är så lätta att få tag på, att det inte står våra namn i alla domar och man ropar ut i tingsrätten när vittnen ska kallas, att man ropar ut namnen, och att det går, att vi är det mest öppna landet i världen, tror jag, med Ratsit och alla olika söktjänster, man kan kolla upp allting. Det finns mycket vi borde fixa innan man börjar med några sådana drastiska åtgärder.
Sen är det ju också liksom, ja, den här händelsen i Norrköping, nu vet inte jag allt om den eller någonting, men är det så att någon står och lurar utanför en polisstation och hoppar på första bästa, då är du inte behjälpt av vapnet ändå, för du hinner inte få fram det. Det är ju någonting vi har pratat om, är ju just om hur snabbt det går om någon attackerar med kniv. Att du kan inte stå på, att du är med, 7 meter tar de sig på en sekund liksom. Eller var det något sånt där, var det, och att hur svårt det är liksom, att man, många liksom i vår vapenutbildning förleds ju att tro att, nej, men han står på några meter avstånd med en kniv, det är liksom, jag drar fram vapnet och skjuter, och så får man se hur snabbt det går när någon rusar på en, att det går ju inte alls liksom, du har knappt fått upp vapnet, och om du dessutom inte är beredd och någon flyger på dig helt oannonserat, då är det ju ingen hjälp av någon vapen.
Jag tänkte bara precis som Victor var inne på, det spåret här med överraskningsmomentet. Vi hade ju kollegan i Stockholm, Ted, där, som var ute och patrullerade ihop med en annan kollega. De var
på beväpnade i uniform. Medborgarplatsen, och, ja.
Precis, och blev knivhuggen i nacken. Och den gärningsmannen blev inte ens skjuten, men han hinner ju inte med, och sen springer kapp och griper honom istället. Så att det är en falsk trygghet när man är ledig.
Det är ju inget skydd mot oförberedda attacker. Liksom, det är ju så det är.
Och jag är lite nyfiken på varifrån debattfrågan eller diskussionsunderlaget kommer ifrån. Är det en pågående debatt typ på Twitter eller något sådär som jag har missat?
Det är väl
eller?
Intelligent igen på Twitter. Men jag har inte heller, jag har inte sett, jag kan säga, jag har inte sett någon.
Jag tycker den brukar dyka upp i samband med att terrorläget höjs och att man pratar om terror, så tycker jag mig se att den återkommer lite grann. Att vi ska vara fler och vi ska vara snabbare ut och vi ska kunna agera snabbt.
Jag har sett den lite i mina flöden och ja, men det är en sån här fråga, den kommer och går, framförallt vid såna här situationer. Men det som vi, om vi nu går till själva händelserna som sådana, inte om själva beväpningen, så i de här extremt vidriga situationerna som det ändå är, så har vi ju faktiskt några ofantliga hjältar. Det är ju tack vare folk som har ingripit, som jag vågar påstå att bägge eller alla tre som blev knivskurna faktiskt lever idag. Så med fara för eget liv så har ju flertalet personer ingripit, och det är ju en jävla superhjälta som skulle hyllas unisont överallt. Alltså, ja, jag blir så fruktansvärt glad när jag ser personer som ingriper i såna här lägen. Det värmer otroligt mycket.
Det följs upp där och lyfts fram, de som har gjort ingripande där.
För mig, det finns ju gott om filmer från tunnelbanor, ifrån rulltrappor, runt omkring, där folk ser rena rama överfall och inte gör ett jävla skit. Och det som har pågått senaste tiden är helt horribelt vad fan det är som händer liksom. Och just det här, det jag upplever har varit styrkan vid sådana här tillfällen, det är att man har agerat som ett kollektiv. Det är inte en eller två individer, det är flera som har ingripit, ett civilkurage i kollektiv. För då förstår man också att man blir mycket, mycket starkare och också tryggare i sitt ingripande. Så det tror jag faktiskt är en nyckel, om man nu finner sig i en sån situation, att man använder sig av sin omgivning, om det nu är möjligt, om inte man står ensam. Liksom.
Vi ska väl lägga in en passus där, att
ja.
man kan inte begära av någon att den ska kasta sig på någon som har kniv.
Ja, det är liksom
och försöka, det måste vi, det är ju att begära mycket av människor om man själv är obeväpnad, utan då får man istället upprepa att man kan göra, man kan agera på olika sätt. Man kan, som Nadde sa, framförallt är man flera, då är man ju starka och då är det enklare att gå mot en. Man kan larma 112, man kan skrika, man kan kasta saker och sådana saker, men vi ska in, vi får ju lägga in det att jag tycker också de här är hjältar, men de har egentligen agerat på mer än vad man kan begära när de går in i handgemäng med någon som har kniv. Det måste vi ju ha med, det måste vi faktiskt säga.
Ja, nu börjar vi närma oss veckans kändisfråga, så vi kanske ska ta det nu istället.
Hej poliser och tack för en fin podd. Jag heter Kent Visti och för drygt ett år sedan så var jag med om en händelse. Jag kom och gick i en park i Göteborg och över en gångbro, jag var alltså i början, och då hör jag stopp, stanna, polis, och en man kommer springande mot mig och 100 meter efter ungefär 2 poliser. Och grejen är då att det här liksom, han har ju en 10-15 sekunder fram till mig. Och jag vet att han kommer att passera alldeles nära, kanske en halv meter från mig. På något sätt så tänker jag, hur fan gör jag det här? Och jag vill ju göra rätt. Och jag började liksom den här tiden att tänka. Jag vill ju inte sparka ner en civilklädd polis heller. Jag tänkte, ska jag skrika till polisen och fråga, ska jag fälla honom? Eller, fast då är han ju beredd, så att säga. Så att jag stod där och tänkte, och helt plötsligt var han nästan framme vid mig. Och då så ställer jag frågan till honom, är det dig de jagar? Och då säger han nej, och jag säger okej. Okay. Och så passerar han mig. Min son var med mig efteråt, så gick vi och skrattade ganska mycket åt det där, åt min egen fånighet och hur ställd och perplex jag blev. För mig hade det inte varit några som helst problem att knuffa till honom och sätta en spark på knät eller någonting. För 2 poliser 100 meter bak och ytterligare en 5-6 poliser på väg från ett annat håll. Så min fråga egentligen är, hur tänker man som polis i ett sånt läge? Alltså, funderar man över varför gör han inget, han är helt jävla dum i huvudet? Eller har ni någon förväntan på att man som allmänhet griper in och sådär? Efter givetvis en rimlig riskbedömning. Det är väl den där det hänger på, tänker jag. Men till nästa gång så är jag i alla fall mer mentalt förberedd och lovar att hjälpa till så gott jag kan. I övrigt så tänker jag på Televinken som jag växte upp med, i en sång där man fick lära sig hur lätt man kunde hjälpa polisen. Och då var det, ser du ambulans så spring någon annanstans och häng inte efter, precis som en svans så lätt kan du hjälpa polisen. Tack ska ni ha, hej då!
Här tycker jag att det ligger ett ansvar på oss som poliser, säger då att vi springer efter någon. Det är inte alltid helt glasklart, det kan ju lika gärna vara en civil kollega man faktiskt springer tillsammans med. Och här har ju, tycker jag då, att vi ett ansvar att man försöker uppmärksamma någon eller skrika, polis hjälp, ta honom eller någonting.
Ta fast tjuven!
Ja, men den här gamla klassiken. För det är ju inte lätt att veta om en polisman springer efter någon och inte säger något. Men då tycker jag nog nästan att vi får skylla oss själva. Däremot om vi säger någonting eller att man ligger och brottas eller någonting och det går förbi någon och frågar om de ska hjälpa till eller man ropar till dem. Ja, men då förväntar man sig kanske att de ska få hjälp. Men jag kan inte tänka mig annars. Inte om vi inte påkallar det.
Nej, sen är det väl så här att, ja, det kan ju vi många gånger säkert tycka att, men vad fan gör inte folk något för? Men vi har ju, man kan inte kräva liksom, det är ju inte det här vi pratar om civilkurage. I vissa länder är det ju lagstiftat att du ska visa civilkurage. Och gör du inte det så kan du straffas. Men vi har ju där, och då brukar vi säga att man kan visa civilkurage på olika sätt. Man kan larma 112, man kan springa efter på avstånd och säga till polisen som man larmar då att han går där, han är klädd sig och så. Man kan ju mycket. Det handlar ju inte alltid att man liksom måste kasta sig på någon och brotta ner den liksom, sådär, om man är obekväm med det. Ingen ska ju riskera att bli skadad. Filma är ju bra, även fast filma busen, inte brottsoffret, tror jag på att säga. Jag har en apropå det, faktiskt ett rätt roligt exempel från Medborgarplatsen här. Det var 2 somrar sedan, tror jag, eller någonting. Så då var det en patrull som kontrollerade en som jag, om jag minns rätt, så var en mobiltelefon tjuv motsvarande. Men han, ja, de höll på att kontrollera, och han slet sig loss eller och började springa. Och en av poliserna då i min grupp sprang efter liksom, men lite till åren kommen precis som jag själv, och märkte att han, fan, jag började tappa liksom så här. Men då satt det ju en söderkis där på uteservering med sin bärs, och när den här kommer springande så räcker han runt ut ett ben från sin plats med ölen, så att den här den flyende fälls, rullar runt och polisen griper honom. Tyvärr så spillades ju den här mannens öl ut då han satt, men kollegan gick in då och köpte en ny öl åt honom som tack för att han hade hjälpt honom. Det tycker jag är lite...
Ja, det var alla för väl.
Ja, så att han gick in där i uniform, bara en till Falcon där, tack, och så fick han den som belöning då för sitt goda ingripande.
Jag hade ju en springjagis här för, ja, det är typ ett par år sedan, på tal om uteservering. För de som lyssnar nu som känner till Göteborg, så åker vi på Sprängkullsgatan över Husargatan, och så är det en bil som vi vill ha fast där, eller har stoppat rättare sagt. Så svänger den in Skanstorget, och ja, den är ju knappt sväng in där förrän bägge bildörrar flyger upp, varpå en då springer iväg. Och jag sätter efter, ja, med facit i hand, jag skulle ju tagit en korte tjocke som knappt sprang, men jag satte ju efter en 15-åring med gympadojor. Och så kom han ut där med sin uniform som väger en, med utrustning 10-12 kilo, och så Mindel Performance-kängor som är, ja, men det är ju vandrarkängor. Och sen så får man ju lite puls, och jag går ju in i väggen så in i helvete. Och sen så har vi ju en uppförsbacke där, upp Kastellgatan, och där är det ju en uteservering. Och ja, den här ynglingen, han springer ju med lätta steg förbi där, och jag flåsar ju direkt. Och så sitter de där, ja, skål, hör jag bara. Så här fortsätter ner Risåsgatan ut mot över Husarien, och jag bara känner så här, men han bara försvinner längre och längre bort. Och sen så bara som en skänk från ovan, så kommer en ordningsvakt på väg till jobbet och uppfattar det här, kutar efter och griper. Och det är så jävla gött. Eller ja, då springer jag runt en krök så jag ser inte där. Och så springer jag som fasen, jag går väl mer eller mindre. Och sen så ser jag runt kröken, ligger han och fightas lite, och så bara kommer jag dit och lägger mig på honom. Och så jävla gött. Och sen så följde vi upp det med en husrannsakan, hittade typ ett halvt kilo marijuana, lite pengar. Så det blev ett bra ingripande till slut, och där blir man ju så förbannat lycklig liksom. Sen så ska jag inte säga hur det avslutas. Jo, det kan jag säga. Jag var så jävla slut så jag gick och spydde efteråt.
Gick du inte med busen och höll i han förbi utserveringen sen för att liksom visa dem där? Att...
Nej, jag låg på honom tills kollegorna kom med radiobilen. Jag var helt färdig. Och det, konditionsmässigt. Jag gick verkligen rätt in i väggen där fullständigt.
Smörgåstårtorna på fackliga mötena tog ut sin rätt.
Alltså, den kommer ju varenda gång. Att ni...
Usch, nu börjar jag tänka på en hemsk springjagi som jag hade, som aldrig blev någon, inne på när jag jobbade i Borlänge i Kupolen köpcentrum. Så skulle vi avgöra dit, kallade liksom för, ja, det var väl någon tjuvare som hade tagit något. Och sen när vi kommer gående där liksom på väg in några trappor upp, då kommer den där utlubbande i någon butik och drar iväg liksom. Och bara, nu jävlar. Och jag hinner bara ta så här, 2-3 steg när jag snubblar på det översta trappsteget och kommer i så här obalans att liksom bara faller framåt och vevar med armarna och sen bara planar ut liggande på golvet raklång där inne bland allt folk. Och du vet, kommer inte riktigt upp och bara, ah! Ja. Och folk bara står och glor liksom och liksom så här, och där, som tur var hade inte mobiltelefonen kommit på riktigt bred front då, så att det blev aldrig filmat.
Apropå råd i allmänhet, så i somras så ibland vill man ju inte att allmänheten ska se riktigt vad som händer heller, för då patrullerade på någon gångstigar, och så var det plötsligt två killar som stod där. Jag tror de precis, antingen så var det någon narkotikaförsäljning eller att de stod och rökte, så de sprang ju åt olika håll direkt. Jag hoppade ur bilen och började springa efter. Jag kände precis som Peppe där, man ska gå från 0 till 100 och också till åren kommande här. Så man blir ju trött direkt, man får ju maximal mjölksyra och helt slut. Så jag tänkte efter 100 meter någonting, att jag skiter i det här, jag får ge upp. Och då hör man någon check allmänhet från någon balkong på tredje, fjärde våningen. Polisen, där borta springer han, där är han. Och då är du kört, då kan man ju inte ge upp. Allmänheten bara och vinkar till dem och säger ja, jag struntar. Så jag fick man ju kämpa vidare där och försöka bita ihop. Så vi sprang vidare, vi ropade på radion och... Då hörde efteråt också sen, vi fick fast den här killen för övrigt, men när mina kollegor som satt och käkade inne på stationen hade hört att jag ropade på radion, då var det någon illasinnad kollega som sa, det är Martin, de kommer snart tappa bort honom ändå. Så att de gav sig inte ens ut för att hjälpa till, för de hade inget förtroende alls att jag skulle komma kapp. Men vi tog honom.
Ja, det är bra. För jag tänkte på det när civilpolisen jagar ett bus då och plockar honom, får ner honom på marken, ligger där och brottas lite grann. Och så, för jag själv var med om detta, vägen upp mot Rudal, det är jättemånga år sedan, jag var inte så gammal då, men då ropar han personen som de har brottat ner då, ring polis, ropar han då. Men på det sättet så de brottade ner honom och de drog ju upp armarna bakom ryggen på honom och handfängsel heter det, va? Så det kändes som det var poliser där. Men om jag går fram där och frågar dem, måste ni visa lägg då eller hur funkar det?
Alltså civilpoliser som gör ingripanden är ju väldigt noggranna med att berätta att de är poliser. De kanske inte har möjlighet att visa lägget precis mitt i stundens hetta, men om du liksom är noga med att se det så kan du alltid hänga kvar tills du har lugnat dig, så kommer du nog få se ett lägg till slut.
Ja.
Men kanske inte just avkrävar.
Varför har de inte, använder de inte de här identifieringskepsarna som vi har fått ut?
Ja, du vet, liksom, du vet varför.
Reflexkepsarna liksom, som man drar på sig liksom, på skulten som lyser liksom, och står polis. Ja, men det är ju liksom en liten reflexkeps som de kan sätta på sig så det står polis på.
Och, ja, man får ta på sig för att se cool ut kan jag säga.
Nej, den har väl utformningen är väl kanske inte lockande.
Den är liksom, bra för Instagram och TikTok content har vi sett.
Jag har en fråga till. Om ni kommer fram till ett någon börjar springa helt enkelt och ni ropar stanna, måste jag stanna då?
Nej, du bör stanna, men du måste inte.
Men vänta, om vi ropar iklädda polisuniform, har vi identifierat oss som poliser? Är det allmänt om vi är ute på McDonald's?
Ja, men måste jag stanna så att jag springer? Ni kommer runt hörnet och så börjar folk lubba.
Det är inget lagbrott och inte stanna. Det är, i trafiken är det det, då är det ju att man inte stannar för polismanstecken. Men ute i det fria, eller på så här, så är det ju inget lagbrott så. Men däremot så kommer man ju skapa sig mer problem, för att poliserna kommer ju förmodligen då tänka att den personen har gjort någonting och kanske tillkalla någon förstärkning, och det kan bli att man slutar med att man blir nedbrottare.
Ja, okej. Okay. Men så vill man jävlas lite grann då, så ska man lubba varje gång man ser det, så ni får upp konditionen lite då.
Spring du på Micke? Så rullar vi så sagt.
Det är ett väldigt dåligt råd att ge.
Nej, det är inget officiellt råd från hur var det här då?
Nej, men det är inget brott i alla fall att inte stanna.
Nej, det är det inte. Det är dumt, men inget brott.
Lite på civilkurage-temat. Vad brukar ni själva ge för råd till... För det är ju många som... Ja, men hur mycket ska man ingripa och vad ska man göra? Och så där. Vad brukar ni ge för råd?
Ingrip, men på ett sätt som du känner dig bekväm med. Alltså så att du inte känner dig hotad. Eller utsätter dig själv för fara.
Jag brukar faktiskt ge rådet att... Ja, men du är inne på ett bra spår där såklart, Viktor. Men jag brukar ge rådet... Tänk att du själv är... den som blir angripen och du ser vad du ser. Hur hade du velat att de som tittar på agerar? Det brukar jag utgå ifrån. Sen kanske inte det alltid är det bästa ur egen säkerhetsaspekt, men det, jag utgår från hur jag själv skulle vilja att folk agerar i en situation om jag var brottsoffret. Så brukar jag säga till.
Det man kan tänka på faktiskt, apropå våldsanvändning och vad man får göra, det är ju att man har ju rätt att överta någon annans nödvärnsrätt. Som du går förbi en buske och där ligger någon och våldtar till exempel en kvinna, så kan du ta över hennes nödvärnsrätt och freda henne, och då får du använda det våldet som inte uppenbart är oförsvarligt. Så man har ju ändå rätt att med ett visst våld använda visst våld för att avvärja en farlig situation som också är för någon annan. Det kan vara värt att tänka på om man nu står där och tvekar, om man har möjligheten att hjälpa till.
Jag kan väl säga just den där som du sa, hade uppenbart oförsvarligt, det är liksom lagtexten sätt att säga att du får göra ganska mycket för att freda dig eller någon annan.
Och vi pratade ju nödvändigt i något tidigt avsnitt, tror jag, eller tidigt, nu låter det som jag gjort 200 avsnitt, men för något avsnitt sen så pratade vi just om nödvändigt, och det är en intressant fråga, för den återkommer, det märker vi också i lyssnarfrågorna, att det är mycket frågor om hur mycket våld man får använda för inbrottstjuvar och allt möjligt sånt. Så det är en het fråga hos våra lyssnare i alla fall.
Generellt sett så kommer ju alltid det där att man får inte göra någonting, och det blir väldigt onyanserat. Man får ju göra ganska mycket. Särskilt är det exemplet med våldtäkten. Då kommer man kunna göra ganska mycket för att avbryta det och freda den här kvinnan.
Jag hamnade i en sån dryg, eller stundtals dryg diskussion på Twitter i helgen just om vad man får och inte göra när det var en man blir rånad i tunnelbanan av två män. De springer. Ordningsvakter lyckas få fatt i ena rånaren och tar honom. Bra så, polis tillkallas. Då kommer rånoffret arg som ett bi och slår ner rånaren. När vakterna står med honom. Och då berättar ju då att då blir ju även rånoffret misstänkt för misshandel enligt gällande lagstiftning. Och då var det ju ett herrans liv på alla, bara och så blev folk upprörda och fattade varför man inte fick spö upp den där lite som man ville. Och då fick vi försöka förklara att han kanske blir friad i en rättegång om rätten kommer fram till att nej, men han var så upprörd och han var så stressad och arg och rädd fortfarande, och liksom det är förmildrande. Men då halkar man upp här, vad får man göra liksom om man tar bort det här momentet att vakterna tagit honom utan att han försvarar sig direkt på plats? Och då får man göra ganska mycket, hävdar jag, för att freda sig själv. Och det knyter ju an lite till den här berättelsen.
Och med det så rundar vi av dagens avsnitt. Tack för oss.
Men ska du somna samtidigt som du säger det? Herregud.
Det rundar vi av. Fast vi rundar av på Peppe Style. Fyrkant.
Nu ska Peppe sova. Sovklockan ringt.
Där ringde mat och sovklockan. Ja, precis.
Hej då.
Ha det gött.
Ha det gött.
Hej. Let's be careful.
Hur var det här då?
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.